Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag sitter jag här med en kvinna som heter Lotta Gray som hade sin första sorg 2008 när hon var fullvuxen. Välkommen.
Tack Daniel.
Det är ju det är en ganska stor klyfta i det svaret mot de andra 15 personerna eller vad det är som jag intervjuat. För alla har sin första sorg redan i tidig ålder. Men du känner inte att du har haft det förrän att du kom upp i liksom fullvuxen ålder.
Nej, och det var ju som jag sa att det handlar ju om vad man betecknar som sorg. Mm. Så det är väl det landar i. Eftersom jag inte har upplevt att jag har... Det känns inte som jag har varit med om någon sorg på det sättet. Så är svaret så sent i livet faktiskt.
Jag tycker att det är härligt.
Mm.
Det ger mig extremt mycket hopp. Nej, men det gör ju det. Mm. Alltså, sen om det handlar om inställning eller om det faktiskt handlar om att man har levt i en sån skyddad värld så att man inte har kommit åt det eller vad det nu är, så det är fantastiskt att inte behövt känna de känslorna.
Mm.
Liksom.
Nej, jag upplever inte att jag har varit med, inte sorg på det sättet. Klart man har varit låg och deppad, men inte sorg.
Nej.
Kan jag inte säga, nej.
Och vad skulle du säga definitionen på sorg?
Jag tänker att sorg är när man liksom bottnar i någonting som är jävligt smärtsamt och som är så omvälvande att det sätter prägel på ens liv framåt och också driver till utveckling. Där känner jag, alltså vanlighet eller lite hjärtesorg eller att hästen är sjuk eller att det gått dåligt i skolan kan inte jag säga sorg. Så därav är mitt svar nej, att jag har inte upplevt det så som jag känner liksom.
För om jag tittar på alla andra gäster, inklusive mig själv, så det som vi upplever som sorg har ju varit ett vägskäl.
Mm.
Den händelsen, oavsett om det har varit att man var utfryst i skolan eller... jag intervjuade en annan kille faktiskt tidigare idag som sa att så här, hans första sorg var att han var skit ledsen. Han var typ 6-7 år. För att han hade gjort någonting mot sina föräldrar. Och de var arga på honom, han kände sig inte älskad.
Mm.
Den incidenten har hängt med han i hela sitt liv och det slutade med att han var liksom tung narkoman.
Wow.
Så att det är det är det som jag tycker är så häftigt med den här podden, att ingens story är för liten, för att det handlar ju om dig själv.
Mm, verkligen.
Jag känner en annan person som är som dig, som han har aldrig mått dåligt, han har inga bekymmer, ingenting spelar någon roll. Nej, det är toppen, allt är kanon. Allt är kanon i hans liv.
Men är det kanon eller är det kanon?
Du känner honom?
Ja, ja.
Mm. Han heter David.
Vem kan det ha?
Det är min vän David som vi pratade om en gång.
Ja, han har aldrig känt någon sorg.
Det finns inga problem i hans liv. Det kan jag säga. Det finns inga problem. Whatsoever, det spelar ingen roll. Ingenting är ett problem. Allt är bara, det är bara tuta och köra. Det är 20 års gym och det är bara rakt fram. Det är glädje och det är liksom...
Men ja, det är inte så utvecklande kanske. Eller det är fantastiskt.
Jag är jätteavundsjuk på honom. Det spelar ingen roll. Ingenting oroar honom, ingenting. Det är bara, allt är bara nice liksom.
Bra anknytningsteori. Mm. Eller anknytning.
Men jag får lite samma vibbar av det. Att det är så här, vadå, om det är inte så farligt att liksom bli hjärtekrossad eller förlora sitt bästa husdjur eller...
Nej, sorg är inte det för mig. Nej. För sorg är något som måste vara värre.
Mm.
Jag tror att det är det här det handlar om.
Mm.
För mig är sorg värre än det. Så det handlar ju jättemycket om hur man själv ser på den.
Mm.
Det jag inte kallar sorg kallar någon annan sorg. Förmodligen.
Såklart.
Antar jag.
Uppenbarligen. Mm. Liksom.
Så tror jag det.
Men berätta om din sorg. Och jag förstår ju verkligen att din sorg är en sorg. Och det är ju verkligen det som alla människor är livrädda för.
Mm.
Liksom.
Precis. Nej, men jag drabbades av tjocktarmscancer 2008. Och innan dess var jag en extremt sorgfri fågel. Mm. Alltså jag har alltid gått igenom livet och varit en glad skit.
Mm.
Kan man väl verkligen... jag ser mig väldigt mycket som en... jag har inte haft några problem, jag har inte haft några issues som liten. Jag har inte varit mobbad, jag har haft vänner, jag har haft min häst. Jag växte upp i en väldigt trygg miljö ute på landet. Men mamma som var hemmafru, alltid var hemma när jag kom från skolan. Så jag har liksom inga... Jag har haft... Och alltid, jag är väldigt extremt stark, vilket inte är någon fördel. Det är absolut ingenting som jag tycker är coolt eller bra ibland. För jag skulle behöva inte vara så stark, jag bär väldigt mycket.
Mm.
Och det är liksom inget fräsigt över det på något sätt. Men jag är väldigt stark.
Hur tror du det kommer sig?
Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tror att det kommer mycket från min pappa som är från en annan kultur som jag inte har växt upp med. Men att jag har honom i min core, i mitt DNA. För jag är så väsenskild från mina övriga syskon.
Men om jag inte missminner mig nu, jag kan verkligen ha fel. Men du har inte alltid haft kontakt med din pappa, utan det är någonting som har kommit på äldre dagar.
Precis.
Och det är fortfarande ingen sorg, ingenting som har präglat dig.
Ingenting som har präglat mig. Vi fick kontakt när jag gick i sjuan första gången. Och sen har jag växt upp med min styrpappa, så jag har haft en jättenärvarande pappa genom hela mitt liv som jag har kallat min pappa.
Mm.
Så det har inte varit någon sorg. Sen kan det finnas en sorg att vi inte liksom fann varandra innan han gick bort. Han gick bort för 4 år sedan. Men det var mer ett resonerande kring att det är svårt att få det att fungera när man ska dyka upp i någons liv så sent. Så jag är mer glad att han ens kom in i mitt liv just då.
Mm.
Så någon sorg kan jag inte kalla det. Mer är att det var en... Att han bara kom var ju fantastiskt. Han kunde ju aldrig ha kommit.
Ser du på livet med liksom fantastiska glasögon?
Nej, inte alls.
Nej.
Nej, inte alls. Jag är väldigt krass. Extremt krass. Jag lyssnade på dig natt och du sa att du är negativ i allt. Jag är nog också väldigt... Folk ser inte mig som det. Jag tror att folk ser mig som väldigt...
Jag gör inte det. Du och jag har ändå haft ganska mycket kontakt genom åren. Sådär.
Ja.
Vi är ju inga främlingar liksom.
Nej.
Men jag har ju aldrig upplevt dig som negativ.
Nej, jag vet. Det är en jättedubbelhet i mig.
Men är det då en fasad?
Nej, jag är nog väldigt autentisk. Och för mig är det viktigt att vara autentisk.
Mm.
Men jag tror att jag bär mycket saker inom mig. Jag pratar inte så mycket om mitt mående. Och jag mår ganska bra. Såklart i perioder, ingen mår ju bra hela tiden. Men jag tror att jag bär det väldigt mycket ensam. Och jag tror att jag har en ganska stark grundglädje som jag tror sipprar igenom väldigt mycket hos mig. Så människor som träffar mig upplever mig nog som väldigt positiv och oftast glad. Vilket inte alltid är sant. Men jag kan inte säga att jag har någon fasad, skulle jag inte säga.
Nej.
Nej. Upplever mig inte som jag känner mig ganska genuin faktiskt.
Tror du att utomstående kan uppleva att det är en fasad? Förstår du vad jag menar
ja,
då?
Absolut.
Om man känner dig på djupet?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror att jag upplevs som genuin när man träffar mig. Och väldigt, jag tycker väldigt mycket om människor. Jag är väldigt nyfiken på människor. Drivs ju mycket av nyfikenhet. Jag tycker att det är, människors historia är otroligt intressant. Jag kan ju sitta liksom... Prata med uteliggare en hel natt. Jag kan liksom, på semester så hittar man oftast mig bland, inte liksom bland det liksom glassiga folket. Utan jag dras oftast till svärta. Jag vill oftast höra livshistorier. Det är väldigt intressant för mig.
Mm,
och så har det alltid varit. Och jag vet inte vad det liksom beror på riktigt.
Nej, men det är sjukt intressant.
Ja, men det är det. Verkligen.
Det är så spännande med den här podden också. För mig att få perspektiv på hur alla har tänkt, vad som har hänt och liksom vad som har fått dem att gå vidare i en positiv anda.
Precis.
För det är väldigt viktigt att det är där det slutar.
Mm.
Och det spelar egentligen ingen roll om det är... Nu vet inte jag om du har fick ett dödsbesked med ditt cancer, men du fick en allvarlig cancer, eller om det är att man känner att ens partner har lämnat den och man aldrig liksom tror att man kommer se morgondagen.
Mm.
Det finns en ljusare dag. Liksom.
Mm. Men det har man ju någonstans med åren lärt sig också. Att man, för när jag var som sjukast så tog jag bara så här... Ibland handlade det om en timme i taget. Inte att jag skulle dö, men bara att stå ut med dagen.
Mm.
att stå ut med dagen fram tills att det blev bättre, så handlar det ibland om timmar i taget att stå ut. Ibland var det en vecka i taget, ibland var det dagar, ibland var det timmar i taget. Och det har jag lärt mig med åren, att det blir alltid bättre. Det är väldigt sällan det blir sämre.
Mm.
Och det är liksom evolutionen på något sätt. Det är väldigt sällan det blir sämre om man verkligen tittar på saker och ting.
Alltså det blir ju sämre och sämre tills att man dör.
Ja, man ser.
Eller så blir det bättre. Ja. Men så är det ju.
Så är det ju.
Vid något tillfälle vänder det till det bättre, eller så går det ur tiden.
Precis. Det finns ju bara de två vägskälarna.
Ja.
Fast oftast tycker jag att det blir en ljusning någonstans. Eller så är det någonting man bara ser, att det blev bättre, för man måste säga så för att stå ut.
Mm.
Så kan det också vara.
Jag tror att man har olika taktiker för mörka perioder. Jag hade ju mitt livs mörkaste period för 1,5 år sedan.
Mm.
Och jag var så trygg i att det här är en period.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Den får ta hur lång tid den vill, men det är en period.
Mm.
Det är klart att det var jobbigt, men jag var aldrig så här, det kommer aldrig gå över. Jag var uppgiven ibland och så här, varför tar det aldrig slut? Men jag var fullt medveten om att det är en period. Liksom.
Men har du alltid känt så? För du har ju varit i sådana, tänker jag, tidigare.
Aldrig så här djupt som jag var nu.
Nej, okej.
Okay. Nej. Och det var ju det som var grejen med den sorgen som jag gick igenom. Var att efter det var jag så här, aha. Jag har trott att jag mått dåligt hela mitt liv.
Mm.
Jag har mått ganska bra
ändå.
För att nu vet jag. Nu när jag sitter här så vet jag hur det är att må dåligt till den gränsen att du faktiskt börjar så här, det är inte värt. Det är inte värt att leva. Liksom.
Men tog du dig därifrån upp till nästa nivå på något sätt? Eller det är klart att du gjorde.
Ja, jag sitter här nu.
Exakt, sitter här. Men var det som en transformation? Hur ska jag förklara? Var det liksom en, kände du hur du blev en annan människa när du hade gått igenom det här? Var det som ett liksom...
Jag har jävligt svårt att credda mig själv överhuvudtaget. Mm. Liksom. Så att, jag ska inte säga att jag är en annan människa, men jag har en djupare insikt i hur det är att må dåligt.
Mm.
Jag har alltid mått dåligt. Men tittar jag på de här 5 månaderna när jag liksom på riktigt grät. Jag grät dygnet runt, jag grät på gymmet, jag grät i bil, jag grät hela tiden. Jag kunde inte sluta.
Nej.
Så är det så här, okej, okay, det där är bottenlös sorg. Liksom. Vilket gör mig starkare i situationer idag när jag mår dåligt.
Då du här, kan dra lärdom av det.
Ja, verkligen. Det är så här, okej, okay, jag har en dålig vibe nu. Nu är det mer en dålig vibe än vad det är att jag mår dåligt. Liksom.
Och du vet vad som utlöste det förstås. För det kan också vara en slags...
Den sorgen som... Jag tror att det började med min skilsmässa.
Okej. Okay.
Men det är inte det som är grunden till det som faktiskt hände mig. Utan det öppnade porten till,
okay,
till mig själv. Jag började inse saker om mig själv. Jag började inse mina olika behov. Jag började inse vilka beslut jag tagit för vem och varför och sådär. Och så började jag verkligen rannsaka mig själv. Och när jag gjorde den här offentliga grejen. Så här, hej, det här är jag. Jag har gjort så här. Jag står för det. Jag tycker verkligen att män ska börja rannsaka sig själva.
Mm.
Det är det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Och det öppnade den här sorgen.
Mm.
När jag började se igenom mig själv.
Mm.
När jag började liksom verkligen titta på mig själv i spegeln. På riktigt, så här, vad har folk för bild av mig? Vilken bild har jag velat ge folk? Vem är jag på riktigt?
Mm.
Vad har jag faktiskt gjort? Vad har jag inte gjort? Vad har jag trott att jag... Du vet, sådär. Och när jag började med det där, då... Alltså, det var en sån lavin.
Det var liksom som att öppna liksom, Pandoras ask.
Och jag har inte varit liksom speciellt dålig Det har absolut inte varit bra. Men jag har inte varit, alltså, så jag har varit en helt vanlig snubbe i de situationerna som jag är uppvuxen i. Om det är då liksom turnéliv eller så. Men vi männen är infödda i ett system, en struktur. Mm. Som om inte vi börjar skola varandra och börja se inåt. Mm. Så kommer vi aldrig inse vilka fel vi faktiskt gör. Mm. Liksom. Mm. Och det var någonstans där det började. Och sen så gick jag igenom hela mig själv. Och det har ju varit utvecklande.
Mm.
Väldigt utvecklande. Mm. Även fast jag fortfarande är samma skrot och korn. Jag kan bli jättearg när jag tjafsar med min tjej. Eller liksom,
så. Hade du önskat att du var utan det? Eller förstår jag menar? Hade du önskat att du inte hamnade där?
Jag tror att det svaret är olika beroende på vad man har för partner. Sådär, hur... jag vet att i min relation som jag är i nu så är det inte acceptabelt att jag blir väldigt arg. Med Madde så kanske det var mer acceptabelt för Madde hade också ett väldigt hett temperament. Mm. Liksom.
Okay. Ja.
Så, och jag i en relation så jag vill ju vara det bästa i min relation.
Mm.
Men om man lägger det åt sidan och bara tittar på hur män faktiskt är till stor del utåtagerande när de är arga. Smäller i en dörr, slår näven i en dörr.
Mm.
Eller, jag kommer ihåg någon gång när jag och Madde bråkade, då sparkade jag på en resväska.
Mm.
Allt vad jag kunde. Så att den flög igenom hela rummet. Det bröt varenda nagel på min fot. Mm. Alltså så här, verkligen hårt. Och det är ju där och då för mig. Så är det så här, vad är grejen? Jag sparkade på en väska. Men idag så förstår jag att det kan upplevas extremt hotfullt och skrämmande.
Mm.
Det förstod inte jag då. Utan Nej. Då var jag bara så här, men vad är problemet? Jag sparkar på en väska. Vad är problemet? Alltså jag kunde inte på något sätt förstå hur det skulle vara jobbigt eller skrämmande. Eller jag bara avfärdade liksom, alla de känslorna som kom från min partners håll då när jag gjorde så.
Mm.
Men idag så är jag smärtsamt medveten om att det är en situation som kan oftast är skrämmande, det är jag har ett fysiskt övertag och när jag blir så arg att det blir utåtagerande även om det är på döda ting så är det inte en okej situation. Och sådana insikter har du kommit med och det jag menar är att jag har inte varit speciellt dålig att sparka på en resväska.
Mm.
Det är dåligt men det finns absolut mycket sämre saker. Och så, och det, nej, där vill jag inte vara.
Nej.
Jag vill ha kontroll på vad jag känner och vad jag tänker och liksom på mitt impulsagerande.
Mm.
Absolut, det vill jag ha koll på.
Mm. Och det är ju fantastiskt. Att ur den lärdomen, absolut, jag förstår att det måste ha varit en, alltså också en ganska smärtsam insikt.
Ja, alltså för att så här, jag är uppvuxen i ett extremt våldsamt hem.
Mm.
Och då jag pratar inte, alltså jag pratar grovt våld.
Mm.
Vilket då är min referensram till vad som är läskigt.
Mm.
Så när jag har sparkat på en väska så har inte jag på något sätt kunnat liksom ta in det. Förrän nu, när jag är 40.
Ja.
Hur sorgligt är det? Jag är 40. Nej, men det är så här, det händer så mycket, i alla fall hos mig, med folk som jag har pratat med. Så efter 30-35 händer det väldigt mycket i manshjärnan. Mycket saker ställs om och man börjar liksom se saker från andra håll.
Mm.
Nu kan jag ställa min barndom helt på sidan och bara titta med helt neutrala ögon på den situationen. Det är klart att det är obehagligt.
Mm.
Såklart.
Mm.
Men inte om jag jämför med hur det var för mig.
Nej, och det är du hade en helt annan referens.
Ja, exakt. Och det är det jag måste ta bort. Jag kan inte... Jag
utgå från det.
Nej, men jag kan inte låta någon annan ta ansvar för det. Men för mig var det så det här är lugnt. Det är ju det är inte upp till dem, det är upp till mig.
Mm. Fast förstår du hur få som tänker så?
Ja. Och det är därför jag gör vad jag gör nu, sociala medier och med den här podden och så. Mm. Försöker verkligen liksom bara så här öppna små portar, små frön och liksom få folk att börja tänka ur andra perspektiv. Liksom.
Märker du att det ger, jag ser på ditt Insta-konto att du får mycket feedback från män. Men hur funkar det i din kontext, i dina nära vänskapsrelationer? För du umgås med ganska... uppleva ganska grabbiga killar ibland kanske.
Ja, men det är en grabbig brokig skara.
Ja. Hur har det mottagits?
Nej, men det funkar väldigt olika.
Mm.
Så är det. Och i vissa dagar så orkar jag inte ens.
Nej.
Och i vissa dagar hakar jag till och med på jargongen.
Mm.
Grabbar är homogena liksom. Nej, men så här, jag kan skratta åt sexistiska skämt. Jag kan skratta åt såna grejer fortfarande. Mm. Även fast jag är så här, det där tur att ingen hörde det där.
Mm.
Liksom. För det sitter djupt rotat.
Mm.
Det gör det. Sen handlar det om medvetenhet och sen att kunna applicera den medvetenheten i verkliga situationer hela tiden. Men jag har absolut haft många diskussioner med mina män, med mina grabbar. Jag har en, ett sånt klockrent exempel där vi var några grabbar, vi satt och grillade tror jag. Och det var någon som sa, började prata om trekant med sin tjej.
Mm.
Jag bara, jag skulle så jävla gärna vilja ha trekant med henne och hennes polare. Så jag bara, men vi kan åka hem till dig nu och ha trekant med din tjej.
Mm.
Han bara, vad säger du? Jag bara, vadå? Det är väl precis lika normalt som att du vill ha trekant med henne och hennes kompis. Hon vill ju säkert ligga med mig.
Mm.
Liksom. Och då sa jag det ganska provokativt då att det handlade om mig. Så. Han bara, men hon skulle aldrig vilja det. Jo, det skulle hon. Varför gör det skillnad på kvinnor och män? Varför skulle inte tjejer vara kåta? Varför skulle inte tjejer vilja ha trekant, femkant, sexkant, gruppsex, whatever?
Mm.
Varför tror du att det bara är killar som vill det? Mm. Det är så idiotiskt att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Min tjej skulle aldrig, hon är inte sån. Vad är inte sån? Hon är inte människa menar du? Liksom.
Precis.
Och den diskussionen hade jag väldigt ofta då, för att det är så lätt att ta på.
Mm.
För det finns inte en snubbe som skulle säga, om jag skulle fråga honom, om han var din kille, så skulle du kunna ha sex med Lotta och hennes syrra?
Mm.
Trekant. Lätt.
Mm.
Det är incest, men lätt.
Mm.
Alltså, det finns inte ett nej i den ekvationen.
Nej.
Men när, så fort man blandar in tjejen då, att hon skulle vilja någonting, då är det inte min tjej, aldrig livet, jag skulle döda alla inblandade.
Liksom. Då blir det väldigt konkret, för det där är ju ganska lätt. Det blir någonting som är handfast man kan ta på. Så det är ett bra sätt, tänker jag, att använda sig av den, det exemplet. För då fattar man ju väldigt tydligt.
Det är oklart om de fattar, faktiskt.
Ja, fast, ja.
Det är så här, nej men det som är, min tjej är inte sån. Hon skulle aldrig. Och han säger, men det finns en jättestor möjlighet att din tjej är ute med sina tjejkompisar.
Precis.
De käkar ecstasy, de drar ladd precis som du.
Ja.
De kanske suger av någon på toan precis som du blev avsugen på toan. Alltså, det är människor vi pratar om. Mm. Sen säger inte jag att alla människor är otrogna.
Nej.
Men det är fortfarande människor som har ett helt annat liv än det som du ser hemma.
Mm.
Som har andra samtal, som har andra lustar och i 99% av fallen så vågar inte en kvinna uttrycka sina sexuella behov med sin man.
Mm.
Av den researchen jag har gjort, det här är ingen liksom, statlig research utan jag har gjort på min Instagram. Jag frågade hur många som skulle vilja ha trekant. Tjejer och killar.
Mm.
Och sen så frågade jag, vågar du ta upp det med din partner? 99% av tjejerna sa nej.
Det var så.
De som, tjejerna som sa ja, att de ville ha trekant, sa sen nej till att de... De vågar inte prata om det.
Ja, du ser.
Och då är det så här, men är det sånt glapp?
Mm.
För en kille kan säga direkt, men fan, ring över en tjejkompis.
Mm.
Som att det inte är någonting. Mm. Som att det är mer accepterat, bara för att det är två tjejer då.
Precis.
Ja, nej, men så, ja jag, ibland lyfter jag frågan.
Mm.
Sällan blir den hörd och förstådd.
Mm. Det är ett ganska ensamt och slitsamt jobb, tänker jag, att driva den... Liksom,
ja, just den sexuella frågan, den är så enkel att driva. För att
ja, men jag tänker rent generellt, den här liksom omställningen. För att då är du i det manliga rummet så försöker du ändå vara en motvikt.
Mm.
Och du är ganska ensam där, tänker jag. Det är inte alltid helt lätt. Du säger, ibland orkar jag inte. Vissa dagar pallar jag inte, vilket jag fattar. För det är ett hästjobb att driva det där.
Mm.
Och det är fantastiskt att någon tar på sig den hatten. Fler borde göra det.
Jag har, i min föreläsning så... pratar jag en del om MeToo. Så, och en ganska liten del, men också viktig del.
Mm.
Där jag säger så, men alla i det här rummet är en del av det. Och då säger jag inte att ni är våldtäktsmän. Jag säger bara att det var mörka minuten, eller det, ryska posten, vad fan det heter. Och liksom, det var någon kommentar här. Så här, vi alla är en del av det.
Mm.
Bla, bla. Och sen, jag hade den här föreläsningen. Och sen efteråt då, så fick arrangören så mycket skit av killarna i publiken.
Mm-hmm. För att
jag hade stått där och anklagat dem då. Och då är jag bara så här, men alltså, ta av dig skygglapparna. Alltså, våga bara titta på alla dina insatser med kvinnor mellan du var 14 och 25.
Mm.
Krogen, whatever. Mm. Det finns inte en man med rent mjöl i påsen. Och det är inte farligare att erkänna än att så här, det är en gråzon. Jag visste inte bättre. Jag visste inte bättre. Och jag säger inte att det är okej för det.
Nej.
Men så här, Jag vet att jag inte har överfallsvåldtagit någon. Men har jag tjatat? Ja.
Mm.
Såklart. Jag var kåt, jag tjatade.
Mm.
Men det betyder för mig där och då var ju inte att hon hade sex mot mig, med mig mot sin vilja. Det var ju så här, shit, hon blev kåt till slut. Mm. Yes. Förstår du? Mm. Och det är det som är gråzonen som jag kallar det.
Mm.
Den här tjejen bara säger, orkar inte höra, fuck it, jag ställer upp.
Mm.
Och det är där den här debatten finns idag. Där det finns så många kvinnor som har blivit utnyttjade utan att männen fattar det.
Mm. Ja, de förstår inte vad de har gjort.
Nej, och hon sa inte nej. Hon sa nej några gånger, sen sa hon ja. Men det var inte så här, jag höll inte i, jag blev inte sur. Utan så här, jag fortsatte bara smeka på låret.
Mm.
Och det här har ju varenda kvinna varit med om.
Mm.
Och jag säger inte att alla kvinnor har känt sig utnyttjade av den situationen. Men det är väldigt många.
Mm.
Men ingen av männen anser sig själva ha gjort fel.
Det hör ju, det går inte ihop.
Nej, och det har inte gått ihop för mig heller på 35 år.
Nej.
Men nu har jag liksom, när jag har pratat med folk i min närhet om det, så är det så här, wow, är det så ni upplever det?
Mm.
Det enda jag kan göra då är att så här, okej, jag har gjort det här.
Mm.
Det vill jag inte göra om. Jag är ledsen, liksom.
Mm.
Vågar jag stå för det? Pissläskigt, men ja.
Mm.
Alltså, jag måste ju. Alltså, jag har gjort det.
Precis. Liksom. Wow.
Så den, nu blev det här väldigt mycket om mig. Men det var den delen som verkligen begravde mig i min sorg. Att så här, shit, det är så mycket som jag inte har förstått. Liksom. Jag har trott någonting om mig själv som är helt fel. Liksom.
Mm. Fast får ni omvärdera.
Ja. Och det är ju läskigt att göra. Mm. Alltså det är läskigt för alla att titta sig själv i spegeln.
Men det är för att det blir som ett existentiellt... Så här, det är typ det värsta man kan göra, tänker jag. För det är så här, vem är jag?
Mm.
Det finns ju inget mer existentiell fråga man kan ställa sig som människa. Vem är jag?
Men vet man det då?
Nej, jag tror att det är väldigt få människor som vet vem de är.
Jag har ingen aning.
Nej, jag tror att det krävs svinmycket jobb. Mycket reflekterande, mycket navelskåderi, mycket isolerande, mycket avskärma sig från ganska mycket av omvärlden.
Mm.
Alltså egentligen resa till Tibet och sitta i lotusställning, tror jag faktiskt skulle vara... Och alla fixar inte det.
Har du gjort det?
Nej, men jag tror att det är där man måste någonstans börja rota.
Mm.
Man måste avskärma sig. Det är alldeles för mycket intryck. Alldeles för mycket intryck som är svårt att se. Måste för mycket dimma liksom.
Ja, men verkligen. Men tillbaka till dig, ditt 32-åriga jag.
Mm.
Hur märkte du att du var sjuk?
Jag fick väldigt, väldigt ont i magen. Typ 2 veckor kanske.
Mm.
Så otroligt ont i magen.
Går det att beskriva den smärtan?
Ja, men det var som... den kom och gick. Det var ingen molande smärta. Det var en ganska... Den kom och så var jag tvungen att stanna bilen. Och sen vika med dubbel över ratten. Och sen så var det borta. Och så kom det tillbaka efter typ en halvtimme, en timme. Så det kom liksom i konvulsioner. Mer än en slags långsam molande, förlåt, smärta. Så det var lite så den såg ut. Rent fysiskt. Och jag tänkte inte mer på det. Jag tänkte att det var väl liksom stress.
Mm.
Eller jag hade en 2-åring hemma som var sjövild. Jag jobbade heltid. Så jag tänkte det var liksom stress eller någonting. Men sen så accelererade den där smärtan 1 maj 2008.
Mm.
Och då skulle vi gå och kolla på Valborgsmässa Ellen. Jag
så att den blev ondare eller längre?
Nej, ondare. Vi skulle ha middag på kvällen och jag var tvungen att gå upp och lägga mig i sängen. Och jag är ju inte den som kastar in handdukar.
Mm.
Det är liksom inte mitt... Jag gör ju sällan det. Återigen, tyvärr. Lite för starkt för mitt eget bästa. Men då gick jag upp på övervåningen i sängen och hade så svinont. Och sen gick ju min exman och Lennox, min 2-åriga son då, och tittade på Valborgsmässa Ellen. Och sen på natten så började jag kräkas så här blod som var så här sumpaktigt.
Mm.
Som kaffesump liksom. Och hade så otroligt ont i magen. Jag kom och gick ner i våran källare, det var ett stort badrum. Och där började kräkas blod och sen så ringde jag ambulansen. Och sen gick jag upp på övervåningen och så smög jag upp och sa så här, jag måste åka in med ambulansen, så här, typiskt kvinnligt.
Mm. Men är det här du kallar starkt? För jag skulle kalla det idiotiskt.
Ja, det där är inte, ska väl jag... Inte ska, det här måste jag klara. Jag kan inte väcka hela huset för det här. Vem gör? Nej, det går inte. Det är också väldigt kvinnligt, tror jag. Sätter sig själv i baksätet hela tiden. Det här klarar jag. Det här bär jag.
Och det är därför jag vill kalla det för idiotiskt. För att du var gift, du hade en partner. Mm. Alltså, du var inte ensam i det här.
Nej, jag var gift. Mm. Absolut. Och då sa jag bara så här, jag kom in med ambulansen. Jag fixar det här själv. Väck inte Lennart. Han ska till skolan, eller han ska till förskolan. Han ska ha frukt med sig i ryggsäcken. Och de ska på utflykt, så det här är lugnt.
Var du rädd?
Nej, för jag var ju mitt i livet och hade aldrig varit sjuk. Jag är ju aldrig sjuk. Mm. Så jag tänkte att det verkligen var stress. Jag tänkte inte alls att det var någonting som skulle vara ett dödshot. Jag tänkte att det var stress.
Mm.
Eller blindtarmen. Jag tänkte blindtarmen, det är asjobbigt, men det är inte så att jag kommer dö av det. Mm. Så jag var inte rädd. Och sen åkte jag in och sen så låg jag in i 4 dagar, för man upptäckte inte den där tumören, för den satt så högt upp i tarmen.
Mm.
Den satt liksom precis i kröken, så man såg den inte. Så jag röntgades väldigt, väldigt ofta. Och då tänkte jag så här, men alltså, vad fan är grejen liksom? Varför hittar de inte felet? Och så fick jag morfin intravenöst, för jag hade så ont, så jag kunde liksom inte... Mm. Jag fick det intravenöst för att hålla den där smärtan i schack. För den var ju kvar de här 4 dagarna, jag hade ju lika ont. Och sen så kallade de in mig på... Läkaren kallade in mig i sitt rum. Och så sa han, vi hittade en tumör i din tjocktarm. Den håller på att spricka. Den kommer spricka när som helst. Och då kommer du att dö. För det kommer alltid tarminnehåll kommer hamna i buken.
Mm.
Man dör ju inte på en gång. Nej, det är liksom inte det bästa. Och då kom jag ihåg att jag så här... Ja, jag opererades väl. Sen är det väl bra. Jag tänkte liksom inte så här längre. Jag tänkte inte spridning.
Mm.
Jag tänkte inte cellgift. Jag såg ett ganska kort perspektiv. Och blev inte alls hysterisk eller började gråta. Utan Lotta samlad och liksom lugn och liksom stoisk. Så jag bara, absolut, jag hör vad du säger. Så här superrationell som jag oftast är. Och sen opererades jag och jag berättade inte det för någon. Jag ringde inte ens min man och sa att jag skulle opereras och hade fått cancer.
Men
det är så knasigt.
De här 4 dagarna, var han bara så här, ja men hon är stressad?
Nej, då var han där.
Okay.
Så då var han där med Lennox och hälsade på och så. Men vi visste inte vad det var, ingen förstod ju.
Var han orolig?
Han blev väldigt arg. För att jag opererades för cancer utan att han fick inget. Jag hade kunnat dött med en 8 timmar lång operation.
Mm.
Jag menar, folk dör ju ibland under operationer. Det är väldigt sällsynt i Sverige. Men man vill ju gärna veta kanske att man ska opereras.
Men det här är också det du definierar som att du är stark. Då.
Ja.
Är du öppen för att byta ut det ordet?
Jag har aldrig tänkt på det.
Nej.
Vad ska jag byta ut det till, tänker du?
Jag vet inte. Jag definierar det bara inte som stark. Jag är bara nyfiken på om liksom det finns ett annat ord.
Jag tänker att det...
Du är ju såklart stark. Jag menar bara att det är de här... punkterna som vi pratar om nu, att inte berätta någonting, jag ska klara allting själv. Mm. Är det verkligen att vara stark? När du har ju ett ansvar inför din man, till exempel.
Mm.
Att
precis.
Berätta att du är dödssjuk.
Ja, men jag tror att det är en kombination av att jag tror att det är att vara stark och att också inte ställa till en massa problem. Vem ska jag hämta på dagis?
En rädsla att vara i vägen eller vad?
Ja, exakt. Vem ska jag hämta på dagis? Så ska farmor komma? Gud vad jobbigt, men hon orkar inte. Nej, men jag kör en operation. Alltså det handlar mycket om att inte liksom...
Skulle det kunna vara en liten drivkraft av att vara folk till lag så inte vara liksom...
Absolut,
i vägen
absolut.
Och vara ett problem?
Absolut.
Mm.
Definitivt. Det kanske det är mer än att vara stark.
Ja, kanske. Jag blir bara nyfiken.
Och så, den egenskapen är ju väldigt nedärvd hos mig. Att jag är väldigt så till lätt... inte lättillgänglig, vad säger man? Vill inte vara till lags.
Ja,
väldigt, det är en väldigt, jag har ju mycket problem med det.
Jag kommer ihåg, jag träffade dig på ICA i Globen en gång. Och då hade, det var din barnvecka, det var en fredag.
Mm-hmm.
Alltså det hade handlat så mycket olika ostbågar, chips, godisar, tacos. Alltså som om att liksom, ni var liksom 25 pers.
Ja.
Det var du och din son, det hade räckt liksom med en påse gått och blandat och... Ja. Lite mikropopcorn. Men du hade så mycket grejer. Du bara såhär, det är Lennox vecka, nu ska vi liksom...
Gå all in.
Ja.
Ja, men det är nog väldigt mycket.
Mm. Det är ju i och för sig fint.
Jo, men...
Men det är ju någonting som driver fram det, tänker jag.
Precis. Jag har väldigt mycket lutter i mig.
Vad betyder lutter?
Att jag är uppväxt i ett lutherans perspektiv. Att man ska liksom inte tro att man är någonting, man ska inte gnälla, man ska gå till jobbet sjuk man än är. Man ska liksom inte gå in i några jävla väggar, vad är det för trauma som man ställer sig upp och jobbar. Man jobbar. Alltså jag är väldigt uppfostrad så på det sättet, väldigt
Men du är uppfostrad i en svensk familj?
Absolut, ja. Absolut. Men där man liksom, man jobbar. Mm. Man är driven och man jobbar och man håller inte på och gnäller om saker.
Nej.
Så det kommer ju jättemycket därifrån och det är jag väldigt, väldigt medveten om.
Mm.
Och den är svår att få bort. Den här anpassningsbara Lotta, extremt anpassningsbar.
Mm.
Jag är ju så här, om jag ska sova borta någonstans och det finns bara 3 sängar. Jag bara, nej men jag sover på golvet. Nej men jag behöver inget täcke. Mm. Alltså jag är extremt sån. Jag är väldigt lätt att resa med. Jag är en dröm att vara med. För att jag...
Jo men är du en dröm mot dig själv när du ligger där på golvet utan täcke? Tänker du så att det här var bra val, fan vad nice.
Nej, fast jag gör ju det för att någon annan ska få sängen.
Mm. Mm.
Väldigt mycket självutplåning. Jag är jättemedveten om det, så det är inte så att jag liksom är något nytt.
Nej.
Så det är kanske det som är istället för att vara stark. Ja, möjligtvis.
Mm. Jag menar inte alls att förringa
din styrka,
menar. Jag är bara nyfiken på liksom hur... För eftersom att vi definierar sorg så himla olika så antar jag att vi definierar andras ord.
Saker olika, ja.
Men okej, okay, så du gör den här operationen utan att säga något och du går in i operationen och säger, men det här är tvärlugnt.
Nej, men jag tänker så här, de tar bort den här tumören. Det var ungefär stor som en clementin.
Mm.
Och sen
hur länge har du haft den? Vet man det?
Nej, jag tror att den startade när jag blev gravid.
Okay.
Jag tänker det. Den hade varit där i ungefär 2-3 år. De kan se det på storleken.
Mm.
Så någonstans kanske, det kan man nästan inte prata om för då vill inte folk bli gravida. Men det händer ju så otroligt mycket med celldelningen när man blir gravid. Så jag tänker att det var där det började.
Men de har inte sagt det, utan det var
nej,
du tänker.
Ja. Det var jag tänker. Men de kan se att den har varit ungefär 2-3 år på storleken. Och det var som en liten clementin. Nej, men jag tänker att jag opereras och sen ringer jag.
Mm. Och bara, tjo, tjim, nu är klart.
Hej. Nu är det klart. Hej, jag fick cancer, fast att jag har varit i operation nu i 8 timmar. Så tänkte jag.
Men du låg inte där och så här, bara önskade att få hålla någon i handen? Och...
Nej.
Nej.
Jag tänkte, jag gör det här själv. Det är lika bra för att avklara att jag är ju väldigt krasst lagd generellt, tror jag, som människa. Inte känslokall egentligen. Jag är inte någon känslokall, som jag är ganska krass i mitt resonerande rent generellt om saker och ting. Så jag opererades ensam. Och det gick ju bra, det var ju tur det.
Mm.
Så det hände någonting under operationen liksom.
Och när i det här kommer din sorg?
Den kommer nog av att jag känner mig väldigt, väldigt ensam i min sjukdom. Och det här är så här lite svårt att prata om eftersom min exman inte är här. Och jag vill inte sitta här på något sätt och säga att han skete mig, för det är inte schysst heller. Utan det handlade väldigt mycket om att jag inte släppte in honom. Alltså jag äger jättemycket av den känslan själv. För jag bjöd inte in till den resan.
Mm.
För återigen så skulle jag bära det där själv. Så jag släppte inte in honom ordentligt. Och det är ju en sorg, kan jag tycka. Att inte få inte kunna dela den. Och det är ju en pågående sorg. Den har ju inte gått över än. Det är ju en ständig rädsla för återfall. Nu är jag singel. Jag har skilt mig. Så jag är ju ensam om den rädslan hela tiden i alla lägen. Och jag tror ju förmodligen att jag skulle ha lika svårt att släppa in någon annan i den där rädslan. Fortfarande, fast det har gått 12 år. För att släppa in någon är ju så oerhört läskigt. Det är det läskigaste du kan göra. Därför att det riskerar ju också att släppa in någon innebär ju också en risk att förlora någon.
Verkligen. Och det tror jag jättemånga relationer lider av.
Precis. Och då skiter jag heller i det.
Mm.
För mig är det inte värt det.
Är det också att vara stark?
Ja, jag tycker att det var skitstark. Fast det är inte. Det är ju att vara jättefeg egentligen.
Mm. Det är det faktiskt.
Ja, jag vet. Om man tittar på det från det hållet så är det att vara... Mm. Jättefeg.
Du går ju faktiskt miste om...
Ja, men jag tror att priset är för högt. Jag tänker att priset... Är det verkligen värt priset?
Men du släppte in din exman. Så pass långt att ni gifte er i alla fall.
Absolut. Jo, men det gjorde jag. Men jag tänker att nu sen skilsmässan har blivit så otroligt stark. Nu är det igen stark.
Mm.
Så att släppa in någon nu känns ju oerhört jättesvårt. Det är ett stort hinder. För allt det jag har byggt upp nu... Jag har min egen ekonomi, jag bor bra. Alltså jag har allt shit som... Jag har allt mitt liv funkar liksom. Den som kommer in nu måste ju bara komplettera mig. Och jag har så svårt att se vem skulle kunna bidra med någonting i mitt liv.
Mm.
det måste ju vara någon som är helt fantastisk. Jag kan inte se vem det skulle kunna vara. För jag har alla mina bitar på plats redan.
Mm.
Så det är liksom så här... Det är lite svårt.
Mm, jag fattar. Och det är inte ett måste.
Nej, nej.
Är det ju inte.
Absolut inte.
Och det är ju helt okej. Men jag blir lite nyfiken på din skilsmässa. För den har du ju inte tagit upp här som att den skulle ha varit någonting som har varit jobbigt eller sorgligt för. Utan liksom, kan det vara så att din skilsmässa har stärkt dig till den Lotta du är idag? Att inte släppa in någon alls?
Jag tror ju tyvärr att den har gjort att jag inte släpper in någon. Så stärkt är nog fel ord, precis tvärtom.
Jag tänker bara referera till att du sa att du blev stark.
Jag blev stark, men jag tror att jag också... Och jag blev också... Eftersom jag inte delade någonting så har jag blivit för stark. Alltså jag har blivit för liksom... Hade jag delat någonting med honom, eller delat min sjukdom med honom, så hade jag nog varit mer sårbar idag.
Mm.
Jag har byggt upp alldeles för mycket styrka, eller nu är det fel ord, men runt mig istället. Mm. Så jag har väldigt svårt att sänka min gard. Extremt hög gard. Och då tror jag att man inte upplever mig att jag har. Så att om man träffar mig så tycker man nog att jag är ganska varm och liksom ganska härlig. Men jag har en väldigt hög gard. Och det märker man inte förrän man ska ha en relation med mig, tror jag.
Nej, och så kan det vara.
Ja, jag tror att det är så.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Okej, men du gjorde operationen och så liksom uppvaket och sådär. Och antar att du blev då informerad om att så här, från och med nu så är det cellgifter och liksom...
Ja, jag fick reda på att jag hade fått... Man tar ut massa lymfkörtlar och så tittar man på dem. Och då hade jag... En av de lymfkörtlarna var cancerogen.
Mm.
Och bara för att en var cancerogen så ger man mig cellgifter i förebyggande syfte, så att säga.
Mm.
Bara för att vara på den säkra sidan så fick jag cellgifter i 6 månader. Och då jobbade jag heltid. Under hela den
blir man inte jättedålig?
Fast jag sket ju lite där.
Mm.
Nu låter det jättekorkat att säga så, för det är ett hån mot alla som får cancer och inte kan skita det, som bara ligger och spyr. Så att säga så här, jag sketer, det låter också så här otroligt korkat, men jag blev inte så dålig som man kan bli.
Nej.
Jag blev inte sängliggande, jag kräktes inte, jag lyckades gå till jobbet, jag lyckades stå på röda mattan med cellgifterna i bakfickan på jeansen som var kopplad till en slang till min hals. Jag fick dem via så flytande.
Mm.
Så jag hade dem i en liten väska. Som jag hade min dunjacka. Så jag stod där på röda mattan och lyckades liksom jobba. Och det var ett sätt för mig att liksom stå ut. För hade jag blivit sängliggande, då hade jag blivit en cancerpatient.
Mm.
Men jag blev inte så dålig. Eller jag blev dålig, men inte så att jag inte klarade av att komma upp.
Operationen är ju ganska stor. Nu har jag bara sett bilder på internet. Men du har ju ganska stora ärr.
Precis.
Man har ju verkligen öppnat upp dig liksom.
Mm.
Hur den läkningsprocessen, skete den också eller?
Nej, men då hade jag en tvååring, två och ett halvtåring som behövde mig. Och då skiter man i allt, om det går. Återigen är det kaxigt där att säga, men jag var ute och cyklade.
Det här är din story, ja, du frågar den.
Liksom. Ja, men precis. Nej, men det låter lite så här, förmäter och säga så här, jag sket i att jag blev risig. Får man cancer så kanske man inte kan skita det, men jag lyckades på något jävla pannbensvis sätt bara vara med honom, cykla, fast jag inte kunde cykla ordentligt. Jag gjorde en operation i min lever för det spreds till levern. Och när man cyklar då, så här ska man upp med lever. Då kunde jag liksom inte trampa, så jag fick möta pedalen när den kom upp på något sätt. Så där fick jag hålla på. Fast en annan människa kanske hade sagt, jag kan inte cykla med dig.
Mm.
Ja, det går inte. Så jag gjorde massa knasiga grejer.
Jag tycker att vi kan komma överens om att det är inspirerande och inte kaxigt.
Ja.
Det är inspirerande. Jag blir jätteinspirerad. Jag blir mindre rädd för sjukdom när jag pratar med dig.
Okay.
Jag blir mer rädd om jag pratar med någon som bara klappar ihop helt och liksom signade ut.
Ja, men kan man välja det? Eller jag vet inte liksom...
Men jag, alltså, skulle jag få ett cancerbesked så skulle jag... Då är mitt, när de säger det till mig, då har jag dött.
Är det så?
Ja, det tror jag. Jag är livrädd. Alltså jag är fullkomligt livrädd. Det är,
fast det känns som du har ganska mycket cojones i det. Alltså ganska
jo, men
mycket...
alltså, vet, jag tänker på dödliga sjukdomar varje kväll när jag går och lägger mig. Och så tänker jag så här, det bästa vore om man bara dog i natt när jag sov. Det är sant. Nej, men det här är helt sant. Det är inte så att jag vill dö.
Nej,
men jag vill verkligen dö när jag sover. Jag vill bara inte veta om att jag dör.
Så är du rädd för döden?
Jag är rädd för att bli svårt sjuk, ja.
Mer än alla, för det är alla. Men tänker du att du har, att det är någonting som...
Jag vet inte hur de alla upplever
det,
men jag tänker på det varje dag.
Mm.
Och då hamnade jag direkt i så här slagsmål med Murphys lagar. Typ så här, shit, nu har jag sett till att jag blir det. Nu har jag tänkt det igen.
Mm-hmm, du tänker liksom. Så?
Ja. Så det, jag har ju, alltså, som sagt, jag har mått dåligt i många år av mitt liv. Men jag skapar ju mycket, eller nästan allt skapar jag själv.
Mm.
Skulle jag säga. Nu kan jag ju kanske garva lite mer, och mer åt det. Och ändå vara så här, men må bra nu.
Mm.
Jag har ju tagit ut det här i förskott i hela mitt liv.
Mm.
Och alla andra katastroftankar som jag har. Liksom. Men nu är jag mer så jag tänker på det. Så jag bara, men så här, det är ju inte där nu, så att skit i det nu.
Mm.
Så att jag har börjat kunna hantera det lite. Men jag är absolut rädd för att få ett sånt besked.
Mm. Ja, jag trodde inte heller att jag skulle få. Jag ringde till mamma från sjukhuset och sa, mamma, vad tror du att det är? Kan det vara cancer? Hon bara, men snälla, lilla rara Lotta. Jag tror att det inte är cancer. Så någonstans...
Mm.
Hon berättade för mig efteråt att jag kommer inte ihåg det där samtalet. Men hon bara, du ringde till mig och sa, kan det vara cancer? Och så var det det.
Mm.
Vilket man absolut inte tror. När man är så där ung och frisk och liksom nygift nästan och mitt i livet.
Mm.
Så det är så svårt att förstå. Och jag har ju alltid varit så frisk. Det är väldigt märkligt.
Jag brukar luta mig till att jag har varit mycket sjuk. Konstiga sjukdomar.
Mm-hmm.
Så att jag kanske har balanserat ut det.
Du tänker så.
Och cellgifterna, och sen var du liksom...
Jag gick med cellgifter ett halvår, och sen så de opererade min... De tog bort 80 centimeter av tarmen, så jag är 20 centimeter kvar. Jag brukar säga att jag har en kort tarm och ett stort hjärta, brukar jag säga.
Men 20 centimeter, det är inte långt. Det är...
Nej.
Så här långt.
Mm.
Så det är alltså egentligen
80
från...
80 borta.
Så är det egentligen från magmunnen direkt ner till tarmen liksom. Öppningen.
Ja, alltså, ja, jag har inga som helst... vad säger man? Jag lever ju som vanligt. Det är inget liksom...
Och det är ingen stomipåse?
Nej. Alltså inget. Jag går på toa oftare.
Ja, det är klart, för det blir mindre.
Men det går fortare liksom. Ja. Men inte på ett sätt som jag inte kan hantera. Liksom. Jag behöver inte ha nära till en toalett. Inte så.
Nej. Men nu ska jag prata om någonting som jag inte har någon aning om. Men tarmen tar väl upp massa...
Vätska framförallt.
Inte näring och sånt, bara vätska.
Jo, fast jag har ju ingen brist på...
Kroppen är fantastisk.
Jag har ingen brist, alltså jag äter som vanligt.
Mm.
Jag lider ingen, nej. Den anpassar sig.
Om du sträcker på det, kan du känna att det sträcker i tarmen då? Om
nej.
20 centimeter.
Men däremot om man opererar min lever så... Får man inte dricka alkohol på ett halvår.
Mm.
Det var ju svinjobbigt, tyckte jag.
Ja,
Och det låter inte också jävligt knasigt. Men jag kommer ihåg midsommarafton. Jag var så jävla dåligt humör. För att jag kunde inte dricka vin efter att jag hade opererat med lever. Mm. För den måste få vila då liksom, i 6 månader. Och då, så den växer ju ut igen.
Jaha.
Levern är ett fantastiskt organ. Det är ett mjukdelsorgan, så den växer ju tillbaka. Och då kan jag känna... att när jag sitter och knyter skorna så känner jag att det tar stopp.
Mm.
Så då, när jag röntgade mig, har jag röntgat mig ganska länge efteråt. Jag har tjatat till mig att jag vill röntga mig ofta, mer än liksom vad som är liksom gängse norm egentligen. Och då sa till min läkare så här, men alltså på riktigt, hur ska ni veta när den ska sluta växa? Den kan ju växa ner i knät. Han bara, nej men den här, din lever har överkompenserat, så den har liksom verkligen fyllt ut hela sitt hålrum nu. Den kan ju liksom inte komma längre, det är ett hål, det tar ju stopp. Men jag känner den ju verkligen när jag sitter, eller sitter i soffan med knäna uppdragna, så är det som om någonting tar emot.
Men kan du dricka extra mycket vin nu när du har en extra stor lever?
Nej, det hade man ju hoppats, nej. Men alltså, jag tror inte, nej, jag har inga liksom, jag äter precis som vanligt, jag lever precis som vanligt, jag dricker precis som vanligt, jag äter precis som vanligt. Så det finns liksom inga, jag äter majs kommer ut hela, men det gör de ju på dig också, tänker jag.
Så ja, det gör de på alla.
Jag tror det.
Ja,
exakt. Så det är liksom, nej.
Ja, jag kommer att minnas att jag såg något inlägg för något år sedan kanske, där du fick svar från din senaste röntgen och var liksom helt överlycklig över att du var. Har du den känslan inför varje röntgen?
Nu röntgas inte jag längre. Okay. Men då var det ju, det är som att få ett besked varje gång om du ska få leva eller inte. Och de minuterna när du sitter i väntrummet, jag måste alltid ta lugnande tabletter innan jag åker dit. För den tiden innan är så fruktansvärd. Det går liksom inte med ord att beskriva. För du får ju en tid för röntgen. Sen är det kanske 10 dagar, 2 veckor innan du ska göra din röntgen. Sen gör du din röntgen. Sen väntar du ungefär 2 veckor till. I Sverige har vi ju såna jävla sicka beskedtider.
Det borde någon kunna titta på en gång bara.
Nej, det funkar inte så här. Det tar jättelång tid. I andra länder är det så.
Men går det privat då?
Nej.
Nej, men går det privat, då sitter ju läkarna och tittar på det.
Ja, förmodligen. Ja. Men den våndan som är däremellan är ju liksom, den går inte ens så. Alltså, det är 1000 scenarion i din huvud. Du går igenom miljoner gånger på 2 veckor. Hur kommer det se ut när jag kommer dit? Och när man sitter i väntrummet så tittar man på läkarna, kommer och så tittar man så här. Hur ser han ut?
Mm.
Och så närmar han sig mig. Hur ser han ut? Hur ser han ut? Hur ser han ut? Alltså, det går inte att, det är som tiden. Jag brukar säga att du blir aldrig så vuxen som du blir de där minuterna. Alltså det går inte förklara, så kommer ni in och så harklar han sig. Du drar ut stolen. Alltså det går inte. Det är som om tiden liksom bara... För det han ska säga till dig handlar om du ska få leva. Eller om du inte ska få leva. Har du fått ett återfall så är risken att du inte kommer klara det här ganska så stor.
Mm.
Du kan naturligtvis opereras igen eller få en ny omgång cellgifter. Det behöver ju inte betyda att det är kört för att du får ett återfall. Men ett återfall är ju ingenting man vill ha. Så är det ju en cancerdiagnos liksom. Mm. Så det är liksom, han berättar för dig om du ska leva eller om du ska i princip dö.
Mm.
Lite så är det om man kokar ner det.
Men visst är det så att cancerstatistiken baseras på 5 år?
Mm, generellt.
Så du är en canceröverlevare nu för att det har gått mer än 5 år?
På tjocktarmscancer i Stockholms- och Göteborgsregionen så är det en 5-årig tid som man ser. Liksom. Har man klarat sig efter det så är risken att drabbas väldigt, väldigt låg. Den är fortfarande högre än hos dig. Att jag får ett återfall är fortfarande högre än att du ska få en cancer. Men man räknar mig som frisk förklarad, absolut.
Och det är därför man inte röntgar dig?
Ja, och då slutar man att röntga personen. Sen kan jag gå och betala privat och bli röntgad en gång i veckan om jag vill. Men man måste också bestämma sig för när ska man sluta? När ska man våga vila i att nu är den här bump in the road, det var bara liksom mycket upp i vägen. Jag har röntgat mig ungefär en gång om året ganska länge och sen vartannat år. Och nu var det nog, men nu är det nog 2 år sedan faktiskt.
Det var det inlägget jag såg. Jag såg det så tydligt för jag var så här, fy fan.
Ja.
Alltså, usch. Jag gjorde ett HIV-test en gång.
Mm.
Jag kan relatera lite till det du säger, det här med väntan. Men jag tyckte att det var så jobbigt. Så att efter det var jag så här, jag kommer aldrig mer ha oskyddat sex.
Mm-hmm.
Jag kommer aldrig mer utsätta mig för det
för
här.
Den,
liksom. Jag har varit ganska bra med skydd innan dess också. Jag är verkligen en kondomförespråkare. Men den väntan gjorde att det händer inte.
Nej.
Det händer inte.
Den är hemskt, den är helt fruktansvärd. Och jag vet att det finns folk som liksom har typ inte tagit livet av sig under tiden, men de går ner sig rejält.
Ja.
För att de står inte ut med den här mentala våndan som är i den här perioden tills du får ditt besked. För den är ju en extremt ansträngande period, kan jag säga.
Ja, jag kan så nära som det går förstå.
Mm.
Sen kan man ju självklart aldrig sätta sig in i det där med att få det dödsbeskedet. Usch. Men sen dess har ditt liv rullat på.
Ja, sen har jag liksom... Jag blev ju friskförklarad 2012.
Mm.
Och sen har jag liksom... Alltså cancern är ju alltid där. Vart den sitter på kroppen så sätter den sig i huvudet till slut.
Mm.
Så är det verkligen. Det går inte att, och folk omkring mig har ju gått vidare. Såklart. Men jag har ju inte gjort det. Jag har ju gått vidare. Men hos mig är det i allra högsta grad närvarande. Jag är jätterädd för ett återfall. Så fort jag får ont i halsen, så fort jag blir lite svullen, så fort jag blir väldigt, väldigt trött, så är det så här, ja, men nu har jag inte lite svullna lymfkörtlar, är jag inte lite. Det är en extremt jobbig känsla.
Och då kan man ha cancer mot halsen?
Nej, men du kan ju få svullna lymfkörtlar till exempel. Det kan ju vara någonting. Du måste kolla om du har svullna lymf, vad det kan bero på till exempel. Eller om lymferna svullnar i ljumskarna.
Men de tog ut dina lymfer, sätter de tillbaka dem?
Nej, här har jag inga. Inte, okay, här har jag, du har ju lymfkörtlar här och då har de även här nere i ljumskarna. Så i mina ljumskar har jag nog inga. Nej, för de är inte tillbaka.
Nej.
Tydligen så behöver jag inte dem.
Min pappa har ju cancer
i
urinblåsan.
Mm.
Som växer inåt i urinblåsan.
Mm.
Vilket är skitbra. För att de går in via urinröret och så skär de bort den här en gång per år. Den kommer tillbaka hela tiden.
Mm-hmm.
De
skär bort den, liksom. Och den sprider sig inte?
Nej, och så sprutar de in cellgifter då via urinröret in i urinblåsan.
Jaha.
Han mår ju ganska dåligt av cellgifterna, men det är inte så att han tappar inte hår eller liksom.
Nej.
Så. Så han en gång per år opereras han.
Men annars så han mår hyfsat okej. Han blir inte sämre och sämre och sämre.
Nej.
En ganska god prognos på den typen av cancerform.
Ja, så jag antar det. Han opererades nu nyligen för att nu hade den växt över gången upp till njurarna. Och nu då börjar det bli problematiskt liksom.
När fick han den?
Vänner, 6 år sedan.
Mm.
Så,
pratar ni mycket om det?
Han är som du. Helt plötsligt får jag höra att han är nyopererad. Liksom.
Mm.
Och jag har liksom konfronterat honom och sagt att det där vill man veta, pappa.
Mm.
Även om jag bara känt varandra i 10 år så vill man veta det. Mm. Jag vill veta det. Jag vill veta vad som händer. Liksom. Mm. Jag vill ha chans, det säger jag inte till han, men jag vill ha chans att säga hej då.
Mm.
Han har haft 3 hjärtattacker och opererats för cancer varje år. Liksom.
Mm, just det.
Men det går ju bra. Alltså,
mm.
Är det så att den sprider sig så tar man bort urinblåsan.
Mm.
Så att det finns ett steg till som fortfarande liksom är lugnt.
Mm.
Men går upp till njurarna, då har man ju problem.
Just det.
Mm. Men det ska ha gått bra senast, enligt pappa. Jag tror inte han skulle säga något annat till mig.
Nej.
Heller.
Nej.
Och jag tycker inte det är okej. Alltså jag tycker absolut inte att det är okej att du inte sa någonting till din man. Jag tycker inte
jag tänker att det är den generationen som också inte pratar, tror jag. Jag får ju mängder av mejl till mig inom alla dessa år på min blogg från kvinnor som har män som är drabbade av cancer som inte säger ett ord. De säger inte att de ska på sin undersökning, de säger ingenting, de berättar ingenting. Så jag tror att det är väldigt, och då är de männen i liksom lite äldre.
Men det, om det är någon som hör det nu, så det är inte okej alltså. Det är inte okej. Okay. Har du en partner eller har du barn så är det ditt förbannade ansvar att låta dem veta vad som händer.
Mm.
För tänk, ponera nu att du gick bort under operationen.
Mm. Jag vet.
Du hade aldrig förlåtit dig själv.
Men det där är ju också ett sätt för honom att skydda dig så att du vet det. Du förstår säkert det.
Ja, det är klart ett sätt att skydda mig, men vi har känt varandra i 10 år.
Mm.
Jag har gått i liksom 30 år utan en pappa.
Mm.
Jag vill inte förlora min pappa igen. Alltså,
men du har sagt de här sakerna till honom?
Kanske inte så fint som jag sa det nu.
Nej, okej.
Okay. Nej, men jag har ju sagt till honom att jag älskar dig. Du kan inte bara liksom lägga under kniven. Du får ju se till.
Vad säger han då?
Hans tredje hjärtattack, då var jag inne på jobb eller på sjukan då och pratade med sjuksyrran och så här, kostupplägg och hit och dit bla bla. Vad fan hjälper det? Jag tränar varje dag, tränar med mig, börjar röra på dig liksom. Men nej, inte det.
Icke så kommunikativa.
Nej, och sen så tror jag att det är, liksom, det är svårt att ta hjälp av sitt barn.
Mm. Ja, det tror jag. Man vill ju undanhålla sina barn så mycket sorg som möjligt och oro som det bara går.
Ja, men det är ju svårt om man som jag då, jag har ju lovat mig själv att aldrig ljuga för min dotter.
Mm.
Inte om något, aldrig någonsin. Det spelar ingen roll vad hon frågar.
Mm.
Hon har frågat mig så jobbiga frågor.
Mm.
Och då bröstar jag det bara.
Mm.
För jag skulle, alltså jag tar det som ett svek.
Mm.
När pappa gör så här.
Men han gör det för att skydda dig. Jag förstår att det är för dig, men han tänker bara på att han ska skydda dig. Mm. Han vill skydda dig så mycket han kan.
Men det gör han ju inte.
Nej, det gör han inte. Indirekt gör han inte det.
Inte direkt heller.
Nej.
Inte på något sätt skyddar han mig av att göra det där själv.
Nej.
Eller liksom inte prata om hur han mår eller vart han ska. Eller...
Nej. Nej, men det är ju jättesvårt.
Mm. Ja, men det är svårt.
Och jag tror att min relation till Lennox är också... Om man tittar på den liksom, den hade nog förmodligen varit annorlunda om jag inte hade varit sjuk.
Mm.
För en sjuk mamma blir också en mamma som också ganska vill att allt ska vara bra. Lite svårt med gränssättning, såklart. Jag visste inte om jag skulle dö eller om jag skulle leva. Jag gjorde den här lådan till honom med hans första skor, med min röst. För ingen trodde att jag skulle överleva. Jag fick ju spridning till levern, det är så här, inte det bästa. Och då är det ju svårt att som mamma liksom, man vill ju bara att han ska bara, nej men ät så mycket glass du vill. Ja, vi går ut och cyklar. Nej, skitsamma, vi sätter inga gränser. Det blir lite svårt med gränssättningen när man tror att man inte kommer att vara kvar. Då skiter man i gränssättningen, man bryr sig inte. Man vill bara att det ska vara happy days.
Mm.
Nu lever jag idag. Men jag tror att det har också gjort att det blir liksom, förstår du, det blir lite så konstig dynamik. På
men vad är felet vänster med att bara happy days då? Vad fan, nej, vad som helst kan hända när som helst.
Jo, men jag tänker det som att han har nog fått sin vilja igenom ganska mycket som liten.
Mm.
Dels för att jag inte har orkat rent... Alltså, förstår jag var sjuk. Jag gick på cellgift, jag var helt slut. Det enda jag orkade var att jobba och vara med Lennox. Det fanns ingen energi över till kompisar, till någonting. Mm. Det var det enda jag klarade av. Och att då sätta gränser, du vet ju ton, eller trots sitt tvååring som är...
jättejobbigt.
Oh my god, så det är klart att det hade varit bra om man hade varit lite gränssättande, tror jag. Men det...
Jag har ju ingenting att skylla på. Min dotter är ju så bortskämd, så att,
ja,
så
okay,
det är löjligt.
Ja, men det är
och sen när jag väl försöker sätta gränser, det är ju bara att glömma.
Men nu är det kört. Eller, kört är ju
alltså, hon är väldigt väl uppfostrad. Mm. Så. Men att dra några gränser nu är ju... Det är svårt.
Hon är 17. Ni, 18.
Ja, när hon fyller 18. Ja.
Just det.
Hon fyller 18 nu i maj.
Ja, men jag tror att föräldrarollen när man tror att man ska dö till en tvååring, den blir väldigt komplicerad. Alltså den blir ju, ja, men som jag sa, svårt. Man vill ju bara vara, man bara skiter i, men vi är inte bara glass hela dagen, eller vi skiter i krav, vi bara har det nice.
Mm.
Det funkar inte heller.
Tror du att det är lättare att gå bort när man har småbarn eller när man har... liksom tonåringar?
Nej, men alltså, jag har ju pratat jättemycket om det och skrivit massa krönikerartiklar om att jag tror att det är svårare att lämna det här livet om man är någons mamma än om man inte har barn alls. Så det är ju jävligt provocerande att säga så. Jag tror att det är så.
Men jag tänker så här, Lennox 2 år kanske inte förstår så mycket, mamma försvann. Mm. Melody 17 år.
Nej, men jag vill ju, min största skräck var ju försvinna när han var så liten att han inte skulle komma ihåg mig.
Mm.
Så jag hade ju 15 år som en slags gräns.
Mm.
Att man bara kan leva tills han blir... Nej, eller kanske 12-13 hade jag som gräns. Man bara kan leva tills han är 12-13 år. För då kommer han att bära med sig minnet av mig. Han kommer komma ihåg mig. Han kommer veta vem jag är. Han kommer veta vad som är viktigt för mig. Att han är vem han blir. Så för mig var det så otroligt skönt när han blev äldre.
Och det är nu.
Ja, för nu känns det som om jag skulle gå bort nu, så minns han ju mig. Han vet vem jag är. Han vet hur jag luktar, han vet vem jag är. Han vet att jag älskar sushi och pepparkaksdeg och lättöl. Han känner mig. Men hade jag gått bort när han var 2, om ingen förvaltar minnet om mig, för minnen bleknar, om du inte har en partner, en ex-partner som är jävligt duktig på att prata om dig hela tiden, då bleknar minnet till slut. Inte helt och hållet naturligtvis, men... Och det var ju min absolut största rädsla, överhuvudtaget.
För din eller hans skull?
för min skull, men också för hans. Jag lever ju inte, så jag vet ju inte om det. Men att inte ha med sig sitt minne av sin mamma är ju också jävligt sorgligt. Och bara mina små, för man bara 2 år kommer in, alltså man kommer inte ihåg henne då. Nej. Så det var en otrolig rädsla. Så jag är så, alltså det är nog det, jag är otroligt glad över att jag, för nu kommer han komma ihåg mig. Och nu kan jag dö av en, jag kan ju dö av en buss som åker.
Men det jag menar, så här, vad som helst ska hända, så var ju, det finns inget fel med att så här happy life bara.
Nej, men man kan ju inte heller bara liksom gå inom livet. Det måste ju finnas gränser och ramar ändå, tänker jag. Fast då, när man är så där liten och jag var så sjuk, då var det svårt, faktiskt.
Ja, det var svårt som frisk också, så att jag klandrar inte dig.
Nej, det är sant. Det är svårt.
Ja, men det är svårt.
Ja, det är svårt.
Men du, vi pratade här om att du var singel och det gjorde dig stark. Du hade ju en relation för typ 2 år sedan också.
4 år sedan.
Är det 4 år sedan?
Mm, 4 år sedan.
Är det 4 år sedan?
4 år sedan.
Det är, tiden är alltså obehagligt snabb.
Mm, en obarmhärtig.
Det var en jävla massa skriverier då om att du hade träffat en kille som var så pass mycket yngre än dig. Hur, var det någonting som du tog i beaktning innan du valde att bli offentlig med honom?
Jag trodde ganska länge att Jonathan var ihop med mig av andra orsaker.
Mm.
Typ att jag så här skulle vara någon sugar mama till honom. Alltså det låter inte klokt. Men på, alltså förstår att han hittade...
Tror du det nu eller tror du det
nej,
då?
Nej, då. Ja. Och jag trodde det ganska alltså, typ flera månader. Jag bara, nej, det här, nej, men alltså vad är det han... Det är ändå 23 års åldersskillnad.
Mm.
Så att det är så här, vad är grejen? Det måste vara någon hake här. Jag är inte speciellt rik. Men jag tänkte så här, men vad är... Det måste vara någon baktanke. Han kan inte vara intresserad av mig bara på riktigt. Så det tog ganska lång tid för mig att våga tro på att han faktiskt bara var, tyckte om mig som jag var liksom med min höga ålder.
Ja, vi kan prata om det sen. Men...
Så jag tror att det tog lite tid. Mm. Men sen så tror jag att tidningarna tyckte att det där var, som de alltid tycker att det är spännande när någon är en man yngre.
Ja, du är ju skvallerpressens okrönade drottning.
Ja, tack. Jag ser det som ett...
Du har ju jobbat med de här skvallertidningarna sedan urminnes tider.
Mm, i 19 år.
Ja, i 19 år.
Mm.
Precis, wow, förlåt.
Mm.
Hur kändes den här tidningen? Skrev din egna tidning om det? Eller skrev du om dig själv i din tidning?
Nej, Expressen och Aftonbladet skrev.
Ja.
Vi skrev inte. Det blir lite konstigt.
Mm.
De skrev. Men då hade de någon sommartorka, tänker jag. Alltså jag är inte någon speciellt offentlig person på det sättet. Jag är liksom inte Carola Häggkvist. Tack gode gud, säger jag. Men då skrev de att det var att Lotta Bray hade hittat en 23 år yngre pojkvän.
Mm. Men var du orolig för det när det så här, okej, men nu är vi ihop och det blir offentligt?
Nej, jag tror inte att det var intressant. Så jag blev väldigt förvånad.
Hur kan du inte tro det när det...
Jag är inte en så känd person. Så jag var inte rädd för det alls. Jag blev väldigt förvånad eftersom jag är inte någon kändis i den bemärkelsen.
Nej.
Så därför så blev jag väldigt förvånad. Så jag oroade mig inte för det överhuvudtaget. Eftersom jag inte upplever mig som en känd person på det sättet.
Jag tänker så på det hur så här... Aha, här är hon som har skvallat om alla. Nu jävlar ska vi skvalla om henne. Så det spelar ingen roll om du kände eller inte, utan det är ju så här, det blir ju verkligen...
Ja, du tänker så.
Det blir ju verkligen, vad heter det? Ah.
Ja, payback time. Ja. Tillbaka kaka. Ja,
exakt.
Ja, jag tänkte, nej men jag var aldrig orolig för det. Men nu gjorde de ju det, men det var ju bara vid 2 tillfällen tror jag. 3 kanske.
Så du har aldrig varit rädd för att någon ska liksom gräva upp någonting på dig och liksom...
Nej, det finns ju ingenting.
Det är klart det finns. Det finns det hos alla.
Gör det?
Ja, det är klart. Det är klart att det finns saker som man inte vill att allmänheten ska veta.
Ja, kanske. Ja.
Har du legat dig i fatet någon gång att du har jobbat med skvallerpress?
Tänker du på det rent personliga, privata?
Ja, men
absolut. Jag tror att folk har en bild av mig som ganska...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ytlig.
Mm.
Vilket jag är totalt så långt från ytlig man kan komma. Jag är ytlig på ett sätt. Jag är ganska utseende ytlig, tror jag. Men jag har ju också ett djup. Mm. Och det där är någonting som är intressant. Att man kan inte vara alla de här sakerna. Man kan inte engagera sig i den lilla människan eller i gatubarn eller vara en genuin person om man samtidigt bryr sig om hur man ser ut. Vilket inte är sant såklart. Allting måste förrymma sin människa. Man kan inte bara vara en eller andra, men det, folk har väldigt svårt att få ihop bilderna med, tror jag, ibland.
Undrar om inte det där är en tjejgrej? Att tjejer blir drabbade av det?
Ja, mer. Förmodligen. Det tror jag.
För, alltså, Måns Zelmerlöw, skitsnygg, supersnäll, folkkär, gör massa välgörenhetsgrejer.
Mm.
Det är väl ingen som ifrågasätter hans utseende för det?
Ja, men jag tror att det är sådär, man kan inte rädda världen läppstift liksom. Nej. Fast man kan ju det.
Ja, verkligen.
Men jag tror att många, att lägga mig i farten, så tror jag absolut att det har haft att jag har upplevt som, man tror att jag är ytlig och iskall och kallhamrad och beräknad. För det är det man tror att man måste vara om man jobbar med relationstidningar. Vilket såklart är intressant. Det är ett gäng helt vanliga människor som
heter det relationstidningar?
Jag kallar det nog för det. Skvallertidningar är så otroligt lite dålig klang.
Men är det inte per definition? Veckopress
kanske?
Men är det inte per definition en skvallertidning?
Och fast det är ju Aftonbladet Expressen också, egentligen, om man tittar på det rent.
Ja.
Men då göms det bakom, det är precis exakt samma artiklar. Men det göms bakom ett...
Men är det inte så att ni liksom kan ha en uppfattning eller hört att så här, men nu är Kajsa och Kenneth ihop.
Mm. Då ringer vi alltid och försöker få en dementi. Nu jobbar ju inte jag kvar, nu låter det som att jag jobbar kvar där.
Ja.
Det är 2 år sedan jag slutade, så det ska man också vara väldigt noga med. Jag jobbar ju inte kvar. Så därför, men vi, jag antar att om jag är så fortfarande, man ringer ju alltid och försöker få en dementi eller en bekräftelse, såklart. Man kan inte bara sticka fingret i luften och bara hitta på. Då skulle vi bli fällda, eller vi. Nu hör du, jag pratar.
Mm. Ja, men du har jobbat med det i 19 år, det är inte så konstigt.
Nej, men då skulle vi ju bli fällda dygnet runt.
Mm. Har ni blivit fällda i något?
Vid några tillfällen, tror jag. Men jag tror att inte under mina 19 år har vi blivit fällda. Det är också ganska svårt att bli det, som jag har förstått.
Men jag är inte heller speciellt känd. Och jag har ju blivit omskriven ett par gånger i... Nu vet jag inte om det är den tidningen du jobbade på, men i olika tidningar. Med saker som jag inte har godkänt. Eller ingen har pratat med mig om det, liksom.
Ja, men då är ju artikeln förmodligen skriven ur en ren spekulationsartikel.
Hur vet man skillnaden på dem då?
Ja, men då står det så här, vi hör eller enligt.
Okay.
Man säger, förstår du, det är stor skillnad på det, för då kan man inte bli fälld. Men om man skriver rakt ut att du har sagt det, då får man...
Okay, okay.
Så det handlar om hur... Du kan spekulera i att Daniel Beiner anser eller tänker... Alltså man kan förstå det, man kan liksom jobba på det på ett annat sätt, så att man inte blir fälld på det sättet, helt enkelt.
Mm. Och nu jobbar du på... Cancer.
Nu jobbade jag på Cancerfonden.
Nu jobbade du?
Jag har sagt upp mig.
Okej.
Så jag har jobbat där i 2,5 år och sa upp mig i oktober. Så nu är jag frilansjournalist.
Okej, och hur går egen... det?
Men det går bra. Det är lite läskigt.
Det lite tyckte ovant. Du om Cancerfonden också?
Ja, i början.
Jag kommer ihåg det. Att du sa bara, shit, vad nervös, vad fan har jag gjort?
Ja, liksom. Fan har jag gjort. Men det är 19 år att kliva ifrån någonting som man kan utan och innan, där alla känner den och där man liksom är etablerad, och kliva in i någonting som man aldrig har gjort förut. Projektledare, jag har aldrig jobbat som projektledare i hela mitt liv.
Nej.
Så det var en väldigt stor omställning. Men nu jobbar jag för eget bolag liksom, själv. Så det är läskigt.
Mm. Men också härligt.
men också härligt, men också som en ballong utan snöre. Det är så här, var ska jag sitta och jobba idag? Ska jag sitta hemma? Ska jag åka in till ett fik? Får ihop tillräckligt mycket uppdragsgivare? Går jag runt på det här? Hur gör man med semestrar? Vad händer om jag blir... Alltså det är massa nya frågor.
Ja, men fördelen med ditt jobb och mitt jobb då som poddare eller contentskapare till sociala medier, det kan man göra vart som helst ifrån.
Mm.
Så att det finns aldrig... Jag har ju aldrig varit på semester. Jag har inte haft någon jobb innan jag startade Salong Betong.
Nej.
Och jag har aldrig varit ledig.
Nej.
Även om jag har varit i utomlands i månader så har jag varje dag suttit med jobb.
Mm.
Så jag har aldrig varit ledig.
Men så tänker inte folk?
Nej,
eller?
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och folk fattar inte det. Så jag har på riktigt aldrig varit ledig. Jag har inte varit anställd och sen gått på 5 veckors betalt semester. Nej. Och bara tagit företagsluren och skickat den längst ner i garderoben.
Nej.
Och bara så här tjo och tjim.
Nej.
Det finns inte. Det plingar, det ringer, det är mejlar, det är kunder, det är bokningar, det är skatteinbetalningar. Mm. Alltså, det är hur mycket som helst.
Mm.
Men det är ändå skönt att vara egen.
Men det är en väldigt dubbel känsla. Den är otroligt obehaglig eftersom jag måste dra in mina pengar nu.
Mm.
Jag måste dra in mina pengar. Jag är ensamstående morsa. Jag behöver...
Och du måste dra in minst dubbelt så mycket som du vill få ut i lön.
Exakt. Minst har jag förstått. Sen har jag en revisor som sköter allting. Ja. Som är helt fantastiskt. Jag kan inte hålla på med, nej, jag kan inte hålla på med sånt där. Skatter och papper och moms och det. Nej, hon sköter allt. Allt. Men det är ändå läskigt.
Mm.
Och jag är en person som är extremt... jag gör inte saker på... Det löser sig. Nej. Att jag har tagit det här steget är så svindlande stort så det kan ingen begripa. För det ligger inte i min core.
Mm.
Jag drivs inte alls av längtan efter att så här... Oh, fan vad coolt, ska jag freebasa lite? Men det löser sig. Nej.
Men varför har du tagit steget då?
Att jag längtade så mycket att skriva. Jag är en väldigt berättande människa.
Mm.
Jag dör om inte jag
får skriva. Och vad vill du skriva om?
Men jag vill ju berätta människors historier. Och det behöver inte vara kända personer. Alla människor har en historia att berätta. Så just nu så har jag konsultuppdrag på 60% åt en sajt som jag skriver för. Där jag skriver söndagsintervjuer.
Mm.
Och då är det kända personer i och för sig. Men jag kan skriva om... Jag reser med läkarmissionen och träffar gatubarn i världen och skriver deras berättelser och liksom...
Skulle du kunna tänka dig att skriva en biografi, alltså en hel bok? Liksom?
Om mig? Eller ja, menar du om...
Om någon annan. Heter inte biografi då?
Jo.
Ja.
Ja, absolut. Kanske. Jag är ganska egenkär.
Mm.
Så frågan om man kan skriva en hel bok åt någon annan, det vet du fasken. En krönik, en artikel, jag skriver kröniker också. En bok vet jag faktiskt inte, för det är ett väldigt stort uppdrag och tar väldigt lång tid.
Mm.
Kanske.
Mm.
Möjligtvis.
Spännande.
Ja.
Om man vill anlita dig då?
Då kontaktar man mig bara på vimmelmamman@gmail.com. Eller så hittar man mig på mina sociala plattformar som heter Vimmelmamman. Det är bara att googla.
Mm. Du har valt att behålla Vimmelmamman. Det är ditt skvallerdrottningnamn. Ja. Liksom. Mm.
Jag tänker att det är så pass... Det är lite korkat att byta nu, tänker jag.
Jag bytte ju från Salong Betong Danne till Daniel Beiner.
Just
för ett par år sedan liksom.
Men hur jobbade du?
Nej, men jag kände så här, jag har varit Salong Betong Danne så länge.
Mm.
Och jag är så jävla jag är inte färdig med Salong Betong, men jag är färdig med att vara Salong Betong Danne. Mm. Den här förortskillen, den coola killen som kommer från ingenting och skapade någonting och så här. Och i takt med att min pappa fick cancer så bytte jag tillbaka till hans efternamn. Som är Beiner.
Mm.
Och då var jag så här, men jag är Daniel Beiner. Alltså jag är en egen människa, jag är inte mitt företag. Jag är jag.
Liksom. Men hur gjorde du för att liksom förflytta ditt varumärke för att prata ur ett rent PR-perspektiv?
Nej, alltså det var ingen PR-tänk. Det var så här, jag är Daniel Beiner. Fuck it.
Men du slutade själv att kalla dig för...
Ja,
det var så du gjorde.
Ja, och nu har jag gått från Danny till Daniel.
Mm.
Jag har alltid kallat för Danny, nu säger jag hej, jag heter Daniel. Liksom.
Just det,
Man får gärna kalla mig för Danne, men jag själv är Daniel.
Mm.
Jag är inte ett förkortat liksom, smeknamnsbarn. Liksom.
Jag vet inte, alltså Vimmelmamman är ju sprunget ur att jag jobbade med Vimmel och blev mamma. Och då hette ju alla sina... Blondinbella hette ju Blondinbella. Mm. Liksom, nu heter hon Isabella Löwengrip. Man hade ju de här namnen då på sina
blogger. Betongarna. Alla hade ju den
alla grejen. Alla hade det, precis. Så jag tänker att det är svårt. För det är så pass etablerat. Eller etablerat, men det är det som jag alltid har gått under på något sätt. Mm.
Och jag fattar det. För mig blev det bara så när pappa fick cancer. Var det så här, men jag är en person. Alltså, jag är inte mitt företag. Jag har känslor liksom. Mm. Så jag bytte och det har inte varit några problem. Och jag har inte märkt av att det är några problem.
Nej.
Det kanske har varit. Ingen kanske har tappat följare.
Men jag tänker att man får väl börja liksom bara säga Lotta istället. Eller skriva. Jag säger ju inte Vimmelmamma när jag presenterar mig såklart.
Du bara hej Vimmelmamma.
Hej Vimmelmamma.
Nej, men då kan man kontakta dig på din Instagram eller din hemsida.
Precis, absolut.
Tack för att du har varit här och delat med mig. Jag har blivit både skrämd och trygg.
Bra.
I att bli sjuk. Och sen så tycker jag att det är himla härligt att bara ha det här vardagssnacket om relationer och sådär, hur man ska tänka. Fantastiskt. Tack Lotta.
Tack snälla Daniel.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.